Härligt. Vi hade en fullspäckad gudstjänst här precis innan och nu då var det liksom fullt till alla folk fick stå längs med väggarna och det var jättehärligt och det är kul att se att så många har kommit på den här gudstjänsten också. Och jag måste börja med att säga när jag får att jag är väldigt stolt och glad att jag får vara med i den här församlingen för att det finns så mycket bra här. Det finns så fantastiska körare och så fina barn och de tänder ljuset så bra. Liksom. Jag är väldigt glad att få vara med här och jag vill bara börja med att säga det. Mitt namn är Anton Ahlmark och jag får äran att vara pastor med barn- och ungdomsinriktning i den här församlingen. Och nu hade jag tänkt säga några ord idag. Och det finns ett begrepp då, eller ett uttryck om du vill, som jag har liksom fascinerats lite av sen jag hörde det den första gången för några veckor sedan. Och det är begreppet point of no return. Det kan låta dramatiskt. Alltså point of no return kan på något sätt på svenska översättas till utan återvändo. Det är ett begrepp som uppfanns inom flygindustrin. När man talar om flygindustrin, det är så populärt i de här tiderna. Men det är liksom när ett plan har flugit en viss sträcka så att det inte har, alltså när man kommer till mitten på något sätt, när den inte har bränsle nog att kunna flyga tillbaka till sin originaldestination utan den måste liksom fortsätta hela vägen. Det kan också användas i starten på startbanan när planet ska flyga iväg. Och den kör på den här startbanan och kommer tillräckligt långt att det liksom inte finns tillräckligt med utrymme kvar för att bromsa in. Det är bara att gasa och hoppas att det liksom lyfter. Det är point of no return. Och om man pratar om det har använts inom film, i dramaturgin. Alltså det är liksom punkten när man märker att nu så går det inte att återvända. Det kanske är när den här huvudkaraktären skriver på något kontrakt som gör att den blir liksom, den måste göra något uppdrag. Eller när den går in i något speciellt rum och så vet man att där finns ju fienden. Liksom. Det finns ingen återvändo nu. Det är point of no return. Och om man skulle använda detta i ett bibliskt perspektiv så skulle man kunna säga att när Jesus rider in i Jerusalem, det är Bibelns point of no return. Då finns det liksom ingen återvändo. Då bara måste evangeliet bryta igenom. Det är en punkt där man måste fortsätta och inte kan vända. Och en ganska bra, ett bra riktmärke kan man säga för att veta om man är vid point of no return när man tittar på en film så är det ungefär när, om ni är som jag och har liksom en pläd så där, när den glider upp långsamt och så inser man att den är precis här och så går på något sätt handen så som en konstant rörelse till popcornskålen och man bara äter och äter och äter och man vet inte riktigt varför man gör det men man gör det ändå. Och det är så spännande att man är liksom helt uppslukad i det som händer. När det är point of no return, då finns det ingen återvändo och då blir det väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker att det finns en sån grym attraktionskraft, en sån grym tyngd i när Jesus rider in i Jerusalem. Och vi läser ju den varje advent och Mattias har läst den här nu. Det är ju när Jesus, han börjar med att han skickar iväg två stycken av sina lärjungar. Han säger, gå bort till den här byn där borta och så kommer ni hitta ett åsnesto som står parkerat kan man väl säga, fastbundet där. Ta det med er och så tar ni med det till mig. Om man skulle använda dagens termer så skulle man kunna säga att Jesus typ säger, ja men ser ni parkeringen där borta? Gå dit och så ser ni en skåpbil som står där, parkerad. Om man vill använda den snälla versionen så kan man säga att nyckeln ligger på främre däck. Och så tar du den och så låser du upp. Har du sett alldeles mycket däckare som jag har så tänker du, tjuvkoppla den lite snabbt. Och så kör du iväg liksom. Det är på något sätt det som händer. Och de hämtar den här åsnan och de tar fram den till Jesus. Och Jesus sätter sig på den. Att säga att Jesus stiger upp eller sätter upp eller vad man säger på med hästar. Det är liksom en överdrift. För när Jesus sätter sig på åsnan då kommer han inte upp utan snarare så hamnar han så här. I ögonhöjd med alla andra. Det blir liksom väldigt omäktigt. Men det blir också väldigt, väldigt ödmjukt. Alltså när Jesus rider in i Jerusalem, då är det på ett ödmjukt sätt. I ögonhöjd med oss. Han kommer inte ovanifrån och trycker ner, utan snarare så kommer han i ögonhöjd och möter oss med blicken. Och det fanns en väldig förväntan i luften. Det stod att folket hade kommit ut och de hade liksom huggt av såna här kvistar från palmerna och så hade de lagt dem på marken. De hade tagit sina finaste mantlar och så hade de lagt dem på marken framför Jesus. Och när Jesus tågade in där på åsnan så gick de efter och så ropade de: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Det här ordet Hosianna, det kommer från hebreiskan och är Hosianna. Och det är ett begrepp som används för att det betyder grip in. Kom med hjälp. Alldeles för ofta tror jag i våra kyrkor så har det begreppet på något sätt bytts ut med någon form av hurra, vad kul, nu kommer han. Men det är en annan innebörd, det är kom med hjälp. Du måste gripa in nu. Hosianna i höjden, kom med hjälp ifrån himlen. Vi behöver det här på jorden. Det fanns en enorm förväntan. Folk tänkte att nu kommer den här kungen som man har väntat på. Den här messias som skulle befria Israels folk från den romerska ockupationsmakten. Nu kommer någonting annat. Och så följde man efter Jesus när han tågade in och ropade Hosianna, kom med hjälp. Och den här förväntan då på den här kungen, att det skulle komma någon stridande liksom officer. Det är ju inte så Jesus kommer, utan Jesus han kommer med ett annat syfte. Och vad är då det syftet, kan man fråga sig. Jag tror att en nyckel som vi kan hitta, det är i en annan text som vi brukar läsa här på första advent. Det är i Lukas kapitel 4. Och det kommer komma upp på skärmen. Det är så att Jesus han befinner sig i Nasaret. Det är där han växte upp, det är hans hemstad. Det var en ganska liten by, men det fanns ändå en synagoga där. Så att det var en ganska livlig by och sådär. Och Jesus kommer dit och han går till synagogan som han brukade. Och så sätter han sig ner och så ber dem: ja, men Jesus, kan inte du komma här och undervisa oss lite? Säg någonting vist ifrån gamla testamentet. Och då står det så här i Lukas kapitel 4, vers 16 och framåt. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesus är där i Nasaret och det är precis efter det att Jesus har blivit döpt. Han har blivit testad, står det i Bibeln, av djävulen ute i öknen, och han har klarat det testet. Och nu är han liksom i Nasaret där han växt upp. Alla kände till honom. Och folk kom och ville lyssna. Och här får vi på något sätt en koncentrerad bild av Jesu verksamhet, skulle man kunna säga. Det här är liksom det som Jesus ska göra under sina ungefär 3 år på jorden. Det är en för er som är akademiker, det är en abstract. Det är det som man läser i början av uppsatsen så att man slipper läsa resten. Det är liksom en sammanfattning av allting och sen så kan man lägga bort det. Eller det är en programförklaring som man använder inom teologin för detta. Det här är det som Jesus ska göra. Och det är detta. Han säger: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han ska förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Alltså när Jesus sitter där och han får sin chans att predika. Han får säga någonting. Då är det väldigt intressant att se vad han väljer att lyfta fram och vad han väljer att ta bort. I den här texten från Jesaja så är det en liten del som han har med, men också en liten del som han har tagit bort. Och titta på skärmen. Det står så här: att förkunna ett nådens år från Herren. Men det står också en hämndens dag från vår Gud. Det här kan också låta väldigt dramatiskt, men när man tänker på det, när Jesus får välja vad han vill lyfta fram, vad som är viktigast för honom, då väljer han att lyfta fram nåden och inte hämnden. Jesus kommer till jorden för att rädda världen, inte för att döma den. Och det står också i Johannes 3:17 att Gud sände inte sin son för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. När Gud sände Jesus, då är det för att ge nåd, inte för att ge hämnd. Det är det viktigaste av det som Jesus gör. Han väljer alltid nåden och inte hämnden. Och jag tänker att i resten av min predikan nu så vill jag säga några korta saker om de här olika grejerna som Jesus vill ge. Jesus säger att han vill ge ett glädjebud till de fattiga. När vi tänker om fattigdom och rikedom i vår kontext, då kan man tänka olika saker. Men väldigt ofta så kopplar vi det på något sätt till pengar. Att vara fattig betyder att inte ha pengar nog. Att inte ha medel nog att liksom kunna förändra den situation man sitter i just nu. Att man är fast på något sätt utan möjlighet att förändra det. När vi läser om fattigdom så läser vi om fattigdom i Afrika eller i krigszoner och så vidare. Det är liksom en fattigdom som handlar om att inte ha tillräckligt mycket materiella ting. Inga materiella medel. Men när Jesus talar om fattigdom så lyfter han också fram ett annat perspektiv. Nämligen den andliga fattigdomen. Eller den existentiella fattigdomen. Alltså på något sätt det som handlar om de som vi är. Det som vi har inom oss. Det är som att den ork vi har att förändra saker. Den energi som vi kan lägga liksom på att ta oss ur det som vi håller på med. Eller det hopp som vi har. Att det liksom inte riktigt stämmer. Det blir inte riktigt rätt. Jag kan inte riktigt förändra den situation som jag är i. Om du sitter här inne som känner så. Jag försöker och jobbar. Men jag kan liksom inte ta mig ifrån det. Då säger Jesus, du ska få ett glädjebud. Och vad är det glädjebudet då kan man ju tänka. Det låter ju helt sjukt att om jag är fattig. Att jag inte kan förändra något. Varför ska jag vara glad då? Jo, för att när du är där, säger Jesus. Det är då Gud kan komma in och förändra din situation. Jag lever på något sätt i den enkla övertygelsen om att när vi ber Gud så tror jag att Gud kan göra det. Och när vi ber Gud, kom och hjälp mig där jag är, då tror jag att Gud kan göra det. Så han vill ge ett glädjebud till de som är fattiga. Han vill ge hopp till de som inget hopp har. Det andra som Jesus säger är att han vill ge syn till de blinda. Vi tänker ju ganska mycket utifrån hur vi upplever världen är ju ganska mycket utifrån våra ögon. Om man blundar så får man ju inte lika mycket liksom upplevelser än om man tittar sådär. När jag bodde i Stockholm så fanns det en utställning som handlade om att gå igenom en hel utställning i totalt mörker. Och så skulle man bli guidad av någon som var blind då. För att liksom på något sätt sätta fokus på att vi kan få in erfarenheter mer än det vi ser. Men alltså synen är ju någonting som är väldigt viktigt för oss. Jag tänker ganska ofta på vad det är jag ser och man bildar sin uppfattning utifrån det. Och nu ska vi ju ganska snart gå in i 2020. Och när man talar optikerspråk så är 2020 det är på något sätt det bästa betyget man kan få när man mäter sina ögon. Jag vet inte hur det fungerar, men jag har hört att det funkar så. 2020, det är liksom den perfekta synen. Då behöver man inga glasögon, inga linser eller någonting. Man ser perfekt. Och jag tänker att när vi ser på oss själva eller när vi ser på den omgivning som vi har runt oss, den värld vi har, då är det ganska lätt att liksom bli missmodigt, tänka det finns ganska mycket fel här. Vi kanske ser på oss själva på något sätt som inte är bra liksom. Vi är fast i banor som hur vi tittar på oss själva. Jag tror att Gud vill komma med syn på ett bättre sätt inför nästa år. Varför säger jag det? Jo, för att jag tror att nådens år är 2020. Jesus säger det, nådens år är här. Han vill förkunna det för oss. Och nästa år skulle kunna vara det. Jag vill också säga att om du vill på något sätt utvärdera så skulle det kunna vara ett ganska bra sätt att sätta dig ner nu och titta, vart har jag sett Gud vara aktiv i mitt liv under 2019? Ganska ofta ser vi kanske inte vad Gud gör i stunden. Men när vi tittar i backspegeln, då kan vi se vart Gud var. Ja, men du var ju med mig där i det mötet. Du var ju med mig då när den här relationen inte funkade. Och du bar ju mig då när jag inte orkade. Ibland kan det vara nyttigt att titta tillbaka för att kunna se vad Gud har gjort. Men också be inför det nya året. Gud, ge mig nya ögon. Låt mig få se på mig själv på ett nytt sätt. Som den du ser på mig, som är älskad och som är värdefull. Inte som jag ser bara mina brister. Eller mina medmänniskor eller vår värld. Jag tror att Gud vill ge oss en ny syn inför det kommande året. Han vill ge syn för de blinda. Och det sista då. Han vill också ge befrielse för de fångna. Och frihet för de förtryckta. För när jag gick i gymnasiet så var jag hemma hos en kompis. Och vi hade varit några stycken där och vi hade hängt hela kvällen. Och så skulle vi skulle sova över där hos den här polaren. Och så skulle vi gå och lägga oss. Och han bodde på övervåningen så. Och toaletten fanns liksom på nedervåningen. Så att mina polare, de gick och la sig. Och jag skulle bara gå ner och gå på toa. Och så gick jag ner där och så gjorde jag det man gör på toa. Och sen så, när jag skulle gå ut och drog i dörren, så hörde jag hur det liksom klirrade till lite på utsidan. Det var en sån här gammal dörr med liksom nyckel som man började låsa ut från utsidan. Och den ramlade ur då. Så att jag hade liksom låst in mig själv på toa på natten. Och mina kompisar hade gått och lagt sig. Jag försökte ropa, jag försökte banka, men det var ingen som hörde mig. De sov ju där. Så jag insåg det, jag får ju sova här då. Vad ska jag göra liksom? Så jag tittade runt där på toa och så såg jag att där är ju ett badkar. Och så såg jag en sån här litet rött hjärta, ni vet. Som man ibland kan ha som kudde. Och så tänkte jag, ja det får väl duga då. Så jag kröp upp där i badkaret. Och fick liksom lägga mig ner mot det här hjärtat och sova. Ända tills min kompis liksom någon gång mitt i natten skulle upp och kissa och se mig där. Vad gör du här, Anton? Vad är grejen liksom? Och då fick jag komma ut. Och det var ju härligt. Men det var en traumatisk upplevelse i mitt liv. Alltså ibland när vi känner oss fångna i livet så behöver vi hjälp från utsidan. Ibland kan vi inte ta tag i vår situation och lösa det själva. Utan då måste vi på något sätt få hjälp från utsidan. Och jag tänker att du som känner dig fången på något sätt. Det finns väldigt, väldigt många olika sätt. Det kan vara ett tankesätt som du tänker om dig själv. Det kan vara ett beroende på något sätt. Något du inte kan sluta göra. Eller det kan vara hur du behandlar andra människor. Jag vet inte vad. Men om du på något sätt känner dig bunden, så tror jag att Jesus vill komma med befrielse till dig. Han vill komma med frihet till de som är förtryckta. Och befrielse till de som är fångna. Och avslutning då. Alltså när Jesus rider in i Jerusalem, varför gör han det? Jo, det är för att säga att nådens år är här. Det är inte hämndens år, utan det är nådens år. Nåd är någonting som är gratis, något som vi inte kan förtjäna, men som Gud ger oss och som vi bara kan ta emot. Och han kom då, han kom för 2000 år sedan, men han kommer lika mycket idag till dig och mig. Och vad är det vi kan göra då? Jo, vi kan ropa Hosianna. Vi kan ropa Gud, grip in. Kom med hjälp ifrån höjden. Inför det nya året. Någonting gammalt, det är liksom förbi. Vad är point of no return i ditt liv? Om det skulle kunna vara att du säger, Gud, kom in i mitt liv. Förändra det som är fel där. Och sen så är det liksom inte så att du inte kan gå tillbaka. Utan det är som att Jesus säger, nu behöver du inte titta tillbaka längre. Nu är det gamla förbi, jag vill leda dig in i något nytt. Där du får leva i relation med Gud och i goda relationer med andra människor. Det är advent att Jesus kommer till oss. Och han kommer varje dag. På nytt och på nytt och på nytt vill han rida in i våra liv. Ska vi be tillsammans? Gode Gud, tack för att du vill komma med frid till oss. Tack för att du vill komma med syn till oss och befrielse till oss, Herre. Tack för att du kan göra så mycket mer än vad vi kan tro och hoppas på, Herre. Och nu ber vi, kom med räddning, Herre. Vi ropar Hosianna och vi säger, kom hit med din kärlek, med din nåd och med din befrielse. Och vi ber så i Jesu namn. Amen.